Tjena Barbis.
Tjenare, Klara. Hur är det?
Det är bra.
Skönt.
Mm. Jag hade en sån här digital AV igår med två av våra kompisar. Så jag är lite hes idag, som du kanske hör.
Oj då, härligt. Uh-huh. Ja, digital AV. Jag hade också soft kväll igår med lite RR. Jag behövde det efter min dagsinsats av träning och så vidare.
Ja, men det är sånt är ändå härligt, tycker jag. Och det här med digital AV, jag har nästan börjat vänja mig vid det.
Ja, det är ändå konstigt liksom.
Det är jättekonstigt, och först känns det lite så här weird att vi sitter framför varsin skärm, men sen så när man har druckit ett glas vin så bara bla bla bla, så babblar man ju som vanligt.
Jag förstår. Ja, men det är ju ändå härligt att kunna liksom, ändå att man får snacka lite, för det är det som blir, att just bara få snacka med människor. Jag kan känna ibland när vi bara har pratat i telefon, nu ses ju vi ibland, så det är inte så att vi ses ju, men just att vi har inte riktigt samma möjligheter för att det är inte i våra scheman och sånt, men just det här att man bara får babbla typ en timme i telefon,
ja.
Att det är så här, då kan man bara känna sig så här lite mer motiverad och lite mer pepp,
ja.
Fast liksom, för att det bara är så härligt, för att det blir så, men det känns inte som man pratar så mycket med folk.
Nej, precis, men det är det här, det är... alla samtal, eller det är inte alls samma sak att sitta mitt emot någon, och det är så här, det är ju faktiskt märkligt. Jag höll en heldagsutbildning på en skola som heter Bergs, som är reklam, kommunikation, PR och sånt där, för några veckor sedan. Och då var hela dagen då i Zoom digitalt, och så var det 14 deltagare på kursen, och jag var helt slut efteråt av att så här, det som är det roligaste och som jag saknar mest med vårat företag och våra aktiviteter, det är ju det här med att träffa folk IRL, och när både du och jag är vana vid att föreläsa, hålla utbildningar och sådär, och det är ju att i den processen så påverkas ju liksom själva stunden av kommunikationen med deltagarna. Man läser av dem, man ser dem i ögonen, de ställer frågor. Och det är det som är det roliga, att alla workshops, även om vi har haft tusentals workshops i knäböj, så blir alla olika för beroende på gruppen. Och det är det som är det härliga. Och det blir en himla skillnad framför en dataskärm, för att du kan inte läsa av folk på samma sätt. Och när man har så där många deltagare som jag hade, så ser man ju inte ens alla, man ser inte allas fönster ens en gång samtidigt.
Nej.
Och då måste man ha så här metoder och tekniker, och i Zoom använder man något som kallas för breakout rooms. Man delar in folk i små grupper. Men jag lämnade liksom den dagen med en känsla av att så här, hur blev ens det här? Och det är ju en jättekonstig känsla.
Ja, men för det är ju som du säger, det här när man ser folk i ögonen och man får reaktioner. Och man kan, det kan ju räcka med att någon bara så här nickar igenkännande när man säger någonting och så där. Alltså, det blir ju som att du bara pratar till någon, en skärm. Och
ja,
sen
precis.
Så typ hoppas du att mottagarna får... För det är ju också mottagarens, liksom, hur man tar emot saker är också mycket svårare genom en skärm.
Mm.
Alltså, för du får inte riktigt samma kropps... Alltså, det blir ju inte att de ser dig... hela liksom kroppsspråket och sånt heller.
Nej, det är liksom, jättemärkligt.
Så det är ju, och det är väl lite så tycker jag att hela känslan är med liksom online coachning, allting. Det blir inte samma sak.
Nej.
För att man är ju, man får inte liksom där, ja men så här, samma sak när man ska läsa av, se teknik och så här, det blir en helt annan grej live.
Ja, det blir en helt annan dynamik, och jag gick i alla fall, eller jag kände efter den där dagen, först så Jag bara så här, jag behöver en drink, och sen tänkte jag så här, hur gick ens det här? Men sen så hörde de av sig igen och ville att jag skulle vara med på två heldagar i slutet på juni, så då antar jag att då gick det väl bra kanske. Men
det är positivt svar.
Ja, men just det är en väldigt märklig känsla, och det är skumt, men däremot så tror jag att det här påverkar ju hela vårt arbetsliv, och jag tror att många kommer få ut väldigt mycket positivt av den här tiden också, för att många arbetsgivare inser att det kanske faktiskt är vad folk gör på jobbet, inte vilka tider de är där, som blir mer viktigt. Och att folk kanske hittar andra sätt att jobba som är lite mer effektiva. För jag upplever också att alla de här mötena som är digitala nu, att de blir mycket mer effektiva i det här med att man sitter inte och har så här småsnack, utan det är så här, man har en att göra-lista, man betar av den. Men också att det blir så, man måste vara medveten om att ta pauser och att också ha privatsnack, eller att man jobbar ju mer intensivt när man sitter för sig själv, för att man inte har någon på andra sidan skrivbordet som man babblar med och sådana där saker. Så att, ja, det är spännande.
Ja, verkligen. Och sen är det klart att det mänskliga mötet är ju positivt i många bemärkelser, men jag tror verkligen att många företag kommer få en så här aha-upplevelse i hur mycket effektivare man kan bli av att faktiskt inte folk måste vara, som du säger, på en viss plats en viss tid.
Ja, exakt.
Men och jag tänker också så här, när det gäller just det här med digitala AV som vi skrattade lite åt, och det är klart att har man möjlighet att ses sen så är det kanske trevligare att ses när man väl kan göra det. Men jag tror också att många inser ju också att så här, man får... att man nästan kanske har fått en bättre kontakt med många som inte finns här, som du kan träffa där du bor, utan att man faktiskt har de här digitala avvinna med de som faktiskt kanske bor någon annanstans i landet eller till och med i andra länder.
Mm.
Alltså att på så sätt så blir det ett så här sätt att man faktiskt kan få en annan typ av dialog istället för att man bara skriver ett meddelande till exempel. Eftersom man har börjat göra så med de som är i ens närhet, så har man faktiskt också kanske utvecklat det som ett annat sätt att kommunicera. Och det tycker jag ändå är så positivt.
Ja, det har ju blivit en vana att se sig själv på video.
Ja, verkligen.
Det, många brukar tycka det är jobbigt, som till exempel gäster i våran podd och sådär, att det tar ett tag att komma över sig själv och ens röst. Man vill ofta inte ens lyssna på sin egen röst i början för att man är så ovan vid den. Men, och samma sak med video, att det kan också kännas så här konstigt i början att se sig själv på det sättet, men det är ju helt borta nu.
Man blir van.
Mm.
Ja, det blir man. Ja, men det är härligt. Det finns väl alltid både bra och dåliga saker, och snart ska väl ändå också restriktionerna för sommaren komma ut, typ.
Ja, precis.
Det förväntas väl göra... ja, men precis. När det här avsnittet släpps så tror jag att det ska ha kommit ut så här, vad som gäller med resandet i sommar och sånt.
Ja, det känns väldigt långt bort, och både du och jag är ju så här, gud, hur ska det bli med det här företaget, hur ska det bli med våran höst, för att vi törs ju inte boka in några nya workshops och föreläsningar och sånt innan vi vet om det är rekommenderat att resa och sådana saker. Och det känns jag har sett att vissa har börjat göra det, Johanna. Vissa i träningsbranschen, alltså branschkollegor till oss, har börjat boka in saker i augusti redan. Men det känns lite läskigt liksom, för att vi hamnar ju i den sitsen att om vi inte kan genomföra så måste vi skjuta på det eller betala tillbaka, och det känns som en så himla stor risk liksom för oss.
Ja, och det vet man inte, om man, alltså, man vill ju inte dra på sig saker man inte klarar. Alltså, jag menar, men om vi, alltså, för grejen är att om vi inte kan börja ha de här, då blir det också väldigt svårt att veta om hur länge till man kan driva det. Så är det ju. Alltså, det är ju våran stora del, den här, med allt med dem. Och då är det ju dumt att lägga in nya om det är så att man inte får ha den. För vi har ju redan skjutit på några, och de måste vi ha i första hand. Det är en helg i Göteborg och sen är det, eller workshops i Göteborg, men det är en hel helg för det är 4 stycken. Och sen är det ju en helg i Umeå. Och vi vill ju jättegärna åka dit fler gånger, och vi hade ju en tanke att vi skulle försöka komma 2 gånger till Umeå redan nu på våren.
Vi har ju en hel lista med folk som vill köra.
Men som sagt, vi vågar inte chansa på att börja sälja grejer och sen stå med risken att vi sen måste genomföra allting till hösten och inte kunna ha några. Alltså det är för stor risk för oss.
Precis.
Så det får vi avvakta, vi måste se. Men risk, det kan ju vara så att det blir ett bakslag, och då kan det ju bli nya restriktioner till hösten. Det vet man ju inte.
Nej, exakt. Och det är bara idag så läste jag att sjukdomsfallen har gått upp lite de senaste dagarna igen. Och det kan ju bero på att folk är lite mer chill nu, för att folk inte orkar längre. Folk orkar inte sitta isolerade och så vidare. Så det är jättesvårt att veta. Och vet, både du och jag tror att vi har ju gått igenom väldigt mycket olika faser med det här, där vi har varit så här, vad ska vi göra om vi inte kan göra det som vi gör? För att när man liksom har, nu har jag haft eget och du med nästan i 6 år, och så här, det är ju ingenting som vi har gjort för att vi tror att vi kommer bli miljonärer på det här, utan det är någonting som vi gör för att vi, det är så jädra roligt det vi gör. Och om inte det finns kvar så känns det så här lite wasted att liksom släppa det. Men då tänker jag, då får vi ha värsta fetingfesten. Fast inte med över 50 personer då.
Nej, då blir det svårt att ha en fetingfest. Ja, nej, men man får ju se. Man får bara, alltså, det här året kommer ju hur som helst. Det kommer ju ändra om rätt bra mycket för många människors liv. Både positivt för vissa, men väldigt mycket negativt tyvärr.
Ja.
Men det går ju liksom inte att... Alltså det får vara så. Nu får man liksom göra det bästa av situationen och se vad som... Det går inte att hänga upp saker in i det sista på allting om det inte funkar. Det är ju bara så det är.
Nej, precis. Alltså... Och vi har ju också varit väldigt lyckligt lottade som har fått jobba med någonting som vi tycker är sjukt kul. Och det får vi försöka liksom leva på. Marianne som jag hade den här digitala AVM med igår när vi pratade om det här, hon sa så här, men gå in oftare i ert community. Nu är vi, jag är inne där varje dag liksom och modererar, men just att så här, inte glömma bort att det är liksom 5500 personer som hänger i en Facebookgrupp på grund av oss och som är så här, skriver peppade och positiva saker till varandra, och allt det kommer ju alltid finnas kvar också. Men sen så kanske vi hamnar i någon annan form, och just nu så håller vi också på att så här, försöka, alltså vi tar ju lite så här, olika jobb med saker som vi kanske inte tycker är så här, jätteroliga, men det är ju, så här är ju livet för alla, det är det jag menar, vi har ju varit väldigt bortskämda också.
Vi har haft lyxen att jobba med extremt roliga saker hela tiden, och det var ju något som vi verkligen valde, och att, så här, det är ju jättehärligt, så man får ju liksom njuta av det. Men vi ser vad som händer nu. Det är liksom the future is black.
Ja, men jag kan också passa på att säga att, för det är många som skickar till oss och frågar så här, när kommer det nya rövband, när kommer det nya det här, när kommer det nya det här? Och anledningen varför det är lite tomt i våran shop och så där, det är ju för att vi törs inte sitta på något lager just nu, eftersom att vi inte vet hur våran framtid ser ut, och då blir det en onödig grej att ha för oss. Däremot så kommer det in lite nya prylar nu som är så saker som var planerat sen innan, och sen hade vi ett restlager med slut att hålla på som dök upp, och sen har vi beställt lite grejer till våra patrons, och då har vi gjort det med print on demand, så att vi liksom inte ligger ute med ett lager innan dem, och då tar det, det blir längre leveranser på dem. Men det är en anledning. Vi vill ju såklart, vår dröm är att vi har ett stort garage fullt med bara grejer som vi kan så här, sälja när som helst. Men det, vi trollar på här lite. Vi har ju varit skämt om att snart kanske vi står ute i någon park och spelar musik för folk.
Ja, men det är också med leveranser och sånt. Det är dessutom det. Alltså det är mycket svårare med lager och sånt nu. För att de som jobbar med de här grejerna, de kan inte få in leveranser och så från
precis,
andra
våra leverantörer också har också svårt med...
Vi har ju europeiska, liksom, vissa av våra saker är ju europeiska stora lager. Sen finns det i Sverige, och då går det inte. Man kan inte gapa efter mer. Man måste hålla sig till där man är, och det går inte för oss att ta in massor med saker. Även om jag insåg själv att jag skulle behöva några rövband här till mina aktiviteter, så är det bara insett att de är typ slut nu.
Du får hämta dem från Eken. Vi har ju ett litet kundlager där.
Ett kundlager. Men så är det. Och så får det vara tills vi vet mer. Och när vi vet så hoppas vi att kunna vända det. Och om det inte är så, så blir det något annat. Alltså livet är till för förändringar.
Livet ger och livet tar.
Ja.
Men din fängelseklyka består.
Den är ändå liksom inte riktigt lika tydlig. Du har ju börjat bänka väldigt mycket mer nu, och din liksom, den bara flyger fram direkt.
Alltså, men hallå,
din
då är ju du blind. Alltså, har du sett hur du ser ut? Jag postade ju en bild på dig i stories efter att jag fick ju... jag hade ju råkat säga dumt om en person i våran podd för några avsnitt sen, och då hörde den av sig till mig och sa att det var inte så schysst, och då så sa jag så här, men hur kan den personen veta att det var jag? För det är ju aldrig någon som lyssnar på våran podd som vet vem av oss som är vem.
Nej.
Och då postade jag en bild på dig och skrev så här, det här är ju ett animal, kolla. Alltså, du ser ju helt brutal ut nu, Johanna.
Jo, men jag känner att jag är bitig. Jag har ju tränat mycket liksom. Jag tränar ju för att bli bitig. Men just fängelseklikan, där har du mycket bättre genetik. Men armar och axlar.
Men alltså, du har ju större tuttar än mig. Är det inte bara att ligger lite i vägen?
Ja, det kanske är så då. Alltså, det är mycket bröstmuskler. När jag spänner så känner jag ju liksom att de finns där.
Ja, men man ser ju liksom fibrerna på dig.
Det är bra, det vill jag. Mycket fibrer.
Jag har ju så här, alltså jag är ju som planka, så att om jag ligger ner på rygg så sticker ju revbenen upp. Och då är det väl därför det ser lite klykigt ut. Men vi älskar klyka, och jag har ju då börjat, eftersom jag har fått någon så här nyvunnen pepp i att träna på mitt nyckelgym som jag pratade om i förra avsnittet.
Fast då kallade du det låtsasgym.
Jag vet, men jag bad ju om ursäkt för det också. Men det är lite, okej, nu får jag säga en gnällig grej. Det är så här, du vet såna här viktplattor som är av något okänt märke som är av plast men jättehårda och tunna och lite så skrangliga.
Ja,
när man markar. Alltså det är inte härligt varje gång. Alltså jag dumpar ju aldrig stången. Jag håller ju inte på med någon crossfit, men och du vet, nu har jag kört team styrkebyrån böj- och markpassen. Då är det ju sexor. Var det sexor i mark nu?
Mm.
Det låter ju för jäkligt när man lägger ner de viktplattorna på golvet.
Mm. Ja, men sånt jag fattar, är ju det lite är ju...
så här. Och då tänker jag att någon kommer ju typ komma och säga till mig där. För jag smyg använder ju magnesium och sånt. Det får man säkert inte göra där. Men annars så är det ju så här. Jag är jätte, det är lite löjligt nästan. Jag är som en så här nystartsperson. För nu har jag ju så här bänkat 4 gånger i veckan de 2 senaste veckorna.
Ja, för att du blir så pepp.
Ja, på då den här kassabänkstationen liksom. Och jag tänker
det spelar ingen roll.
Jag tänker att det kommer nästan göra mig starkare, för att jag måste jobba ännu mer med mitt tryck i kroppen på den, eftersom att det är en sån här mjuk puffbänk, du vet.
Ja.
Det är den däremot, det som är bra är att den har inte 4 ben. Så jag kan sätta ner fötterna ordentligt och sådär. Men sen måste jag ju lyfta av från en höjd som inte är optimal för mig heller och sånt där. Men jag tänker så här, det kanske gör mig lite starkare i att jag måste anstränga mig mer för att själva utrustningen är lite... Jag försöker tänka positivt.
Det är bra. Så den hade jag på det förra gymmet jag körde också innan jag bytte, för att jag ville ha tävlingsbänk, och det var ju för att jag ska tävla liksom. Men då hade jag sån där bänk också. Och det är så här, man löser ju, man skapar ju förutsättningar för att bänka där liksom.
Mm.
Och då känns det ju lite lättare sen när man får lyxbänk. Men sen får man ju också tänka på att vi är extremt bortskämda med sån utrustning. De flesta har ju den där typen av bänk på alltså på gymmen som man tränar.
Ja.
Så, och ska man inte tävla så har man ju heller inget tvång i att det måste vara på ett visst sätt. Alltså det är det som är grejen.
Mm.
Alltså varför jag bytte, jag har ju aldrig brytt mig om det tidigare, men varför jag bytte var ju bara för att jag ska tävla, och då vill jag ha varje repetition på en sån bänk som jag sen ska tävla på.
Ja, men herregud, du skulle tävla i SM, det är ju inte så kul att,
nej,
att köra med, det är ju som om du skulle tävla i tyngdlyftning och blev tvungen att köra med en SL-stång liksom.
Ja, nästan.
Det hade ju inte varit så optimalt.
Men du, det här hör ju lite till veckans lyssnarfråga.
Ja.
Jag tänkte att om jag drar den och sen så kan vi prata lite om det här, för det har just lite med motivation att göra. Jag läser den då.
Mm.
Hej Johanna och Klara, så glad för att jag hittat er. Jag har typ alltid tränat mer eller mindre, har haft lite blandat med mål och det har rullat på rätt bra. Men sen en tid tillbaka, läs corona, har jag tappat motivation, kommit ur rutiner och träningen har lyst med sin frånvaro. Jag vet ju att träningen gör att jag mår bra, men får inte till det. Har ni några tips på hur en kan tänka? Gissar att många är i samma sits. Känns som att jag smider planer hela tiden men inget blir av. Var börjar jag?
Mm. Det var lite det här pratade vi om förra veckan när vi pratade om det här med min motivation och det här med låtsasgymmet eller nyckelgymmet då. Och jag känner igen det där jättemycket, just för att jag hamnade ju i det här också att så här, ja, men jag borde ju göra reklam för våra program, så då borde jag ju köra dem. Och så började jag tänka massa på mitt träningsupplägg och så vidare. Men spontant så tänker jag att så här, börja ifrån, vi säger ju alltid det i våra träningsprogram också, så finns det ofta en text om det, att så här, vad är ditt utgångsläge? Räkna med att ditt utgångsläge nu är 0, tänker jag. Och så öka ett litet steg ifrån det. Istället för det är precis det jag har gjort på sistone också. Jag har tänkt så här, men jag är ju en person som tränar 4 gånger i veckan. Och så har jag försökt göra en plan utifrån det, och då har det blivit för avancerat. Men att istället tänka så här, jag är en person som tränar 0. Jag ska börja med att addera en grej. Vad tänker du?
Ja, men jag tänker också just det här med rutiner. För det som har hänt nu, en person som, om man är igång, då har man rutiner som man inte ens tänker på. Man packar sina träningskläder på morgonen, eller man sätter på sig träningskläderna för att man ska gå direkt till gymmet när man kanske har lämnat barn. Eller, alltså, man har skapat rutiner så man behöver inte tänka. Men det som jag tänker att man då behöver börja med är ju att skapa rutiner kring det här som man vill förändra. Så det handlar ju om att hitta nya rutiner som passar i den vardagen man har nu. Och den kan ju faktiskt ha förändrats från hur den såg ut tidigare.
Mm.
Att man kanske jobbar mycket mer hemma. Så jag tänker att ett sätt det är ju att dels liksom se över så här, hur ser min tid ut och vart kan jag lägga in och skapa de här rutinerna. Men att det skulle kunna vara till exempel att börja på det sättet att sätta på sig träningskläder på morgonen till exempel. Och sen bara gå ut och gå en promenad.
Mm.
Och på den här promenaden, välj 3 övningar som du ska göra på den här promenaden.
Mm.
Typ så här, knäböj, armhävningar och sit-ups, typ, säger vi. Så ska du göra så här 10 stycken sådana, 3 gånger på promenaden. That's it. Och så gör du det. Och så bestämmer du dig för att göra det. Och då kanske det bara är att du gör det en gång i veckan. Eller att du gör det 2 gånger i veckan. För att du känner att det här var skönt. Men att liksom börja verkligen där. Och sen har du skapat en rutin på att sätta på dig träningskläder och gå iväg. Efter att när det där har skapats och blivit en rutin. Då kanske du kan börja förflytta dig till gymmet. Mm. Om det nu är ett gym du ska träna på. Det kanske är så att det blir ett utegym du går till istället. Eller att du tar och går en promenad och tar fram dina redskap du har hemma. Eller så går du till ett gym. Men just det här att börja skapa rutiner kring det så att det blir naturligt att ta på sig träningskläderna och gå iväg. Det är, skulle jag säga, är liksom steg 1. Och sen så tror jag att det är jättebra att välja ett program som du vill följa. Sen behöver det inte vara något avancerat, snarare tvärtom. Följ någonting som är lätt att följa. Alltså börja verkligen från noll. Och som du sa också, utgå ifrån att så här, mina vikter är låga. Alltså de är typ inte, det är inte, börja inte tänka där du var innan. Utan så här, utgå ifrån så här, nu ska jag börja från scratch.
Mm.
För då kommer du inte bli besviken. Utan då handlar det om att du börjar och följa ett program som är lätt. Som du kanske inte skulle valt tidigare. Och som bara liksom börjar du göra. Och då är liksom nästa del att så här, välj en lätt, ett lätt mål, ett lätt vikt och sen så bygger du vidare på det och sen får du längta till nästa gång. Du ska känna när du går därifrån att från passet att så här, jag hade kunnat tagit mer, jag är stark, jag känner mig liksom, nu är jag igång. Och det är lite så som du har gjort till exempel med knäböjen, för du har inte kört så mycket knäböj nu.
Nej.
Och då har ju du verkligen valt så här att nu ska det vara, det ska kännas som att när jag gör mina 4x6, att det ska bara kännas så här, fan vad härligt. Och så får du så här pepp av det och så nästa gång gjorde du lite tyngre. Och då kände du dig fortfarande jättestark, för du ligger fortfarande på lägre vikter än vad du ens har tränat på tidigare. Men att just det här att sen rätt som det så är du tillbaka utan att du har tänkt på det.
Mm.
Och då har du liksom skapat den här rutinen igen och då blir det naturligt. Så att det är lite så tänker jag att man får tänka i sådana här lägen. Och sen får man ju faktiskt tänka varför gör jag det? Den här personen vet ju att hen mår bra av att träna. Mm. Alltså, så att det är ju liksom, det är ju ändå någonting som får bli grundmålet i det här. Att skapa rutiner för att må bra.
Ja.
Typ så tänker jag.
Ja men verkligen. Och jag tänker just det här som jag sa innan också. Att så här, en stor del för mig har varit att släppa bilden av där jag har varit med min träning. För att det går inte att hålla på och jämföra med det. Utan att nu är målet att träna. Men vilket också nu har ju lett till att jag känner mig jättestark i till exempel bänkpress igen. För det har jag ändå kört hela året. Mm. Men jag har ändå släppt liksom all jämförelse. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll att jag står och gör marklyft och knäböj nu. Som du säger, med vikter som jag nästan värmde upp på förut.
Nej.
För att det är träningen som är målet just nu. Och ett så här program som skulle vara asbra, jag hoppas att det kommer snart. Jag får tjata lite mer på Anna Mandalaya. Det är ju hennes EMOM-program som hon håller på med. Som är, EMOM är ju när man gör en övning varje minut, eller det kan vara varannan minut. Det beror på vad det står, om det står every minute on the minute eller every second minute och så vidare. Men det är ju så här pass som är så här, gör de här övningarna. När klockan ringer så gör du nästa övning ett antal minuter och sen har du tränat. Det är ju ett jättebra sätt att komma igång med träningen också.
Ja, verkligen. Och det är ju just det här att det kanske också gör att man följer någonting som man inte är van. I vanliga fall kanske man skulle säga att jag vill verkligen köra skivstångsträning och basövningar och tunga. Och idag kanske man inte har den möjligheten för att man 1. Inte tränar på gym eller 2. Inte liksom har den motivationen att jag har onlinekunder som är så här, jag har inte motivationen nu att stå med en skivstång och köra 3er och vara så här fokuserad. Jag vill bara träna och bränna på.
Mm.
Och det är det som man kanske också får tänka att träningen kanske ger någonting annat den här perioden. Det kanske inte är en fokus i att öka i baslyften. För vissa absolut, det går på som vanligt, men just om man har hamnat i det här att dels att hitta det som är roligt och det som känner att du får energi av.
Mm.
Men och jag tror att liksom, jag kan ju känna det själv med motivationen. Alltså för mig är det ju superviktigt. Jag har någonting att förhålla mig till, någonting att följa. Så för mig är program viktigt till exempel.
Mm.
I ett sånt här liksom läge där jag egentligen inte har några tävlingar att se fram emot. Eller där jag bara nöter på. Och då för mig är det också så här, bara ett pass i taget. Bara beta av. Jag vet att jag mår bra av det. Jag vet att jag vill ha gains.
Mm.
Alltså jag tänker att så här, intressant, vår kompis Maja som också tränar styrkelyft och som också har Angelica som coach, vi tränar ihop ibland och hon är så extremt duktig tycker jag på. Jag blev så fascinerad över henne att bara så här, hon bara så här, tittar på nästa set. Nästa set. Nästa set. Alltså, och sen bara betar hon av. Hon bara checkar av så här, och så är det assisterande övningar. Ett set. Ett set eller ett superset eller en tabata så här. Jag är väldigt så här, kolla, och nu ska jag göra 4 sexer på det där, och sen ska jag göra 4 åttor, och sen ska jag göra 4 tior. Alltså att jag hela tiden står och så här mentalt är så här, åh herregud, vilket pass. Mm. Istället för att bara göra, vila, göra, vila. Mm. Och det, och jag tror att det är liksom så man måste funka en sån här tid. Så här, det är all träning och alla pass kommer kanske inte kännas så här, oh, wow, det är så kul, för jag känner verkligen att det här gör det här eller det här. För att man har en, den här tiden är ju för många svinmentalt tuff. Alltså, ja. Man vet inte hur det ska bli, man vet inte, kanske man har personer runt omkring sig som är riskgrupper, man har orolig för jobben, man vet, alltså, det är så här, det är så många aspekter som spelar in. Och så här, man vet, kommer jag ha ett jobb kvar? Kommer min, alltså, det är jättemycket saker som är mentalt supertufft under den här perioden för jättemånga. Och därför så måste man också vara snäll mot sig själv och så här, se vad som blir relevant i det stora hela att göra.
Ja, och när man tittar tillbaka på den här perioden, så vad kommer man vara mest nöjd med? Att man så här gick till utegymmet och rörde på sig några gånger i veckan, eller att man satt hemma och planerade för sitt perfekta program?
Ja, lite så. Exakt. Det tror jag. Det tycker jag. Den avslutar vi med den där frågan.
Ja, och jag tänkte också tipsa om, som jag ofta tipsar om, jag brukar tipsa PT-kunder om det också, som är faktiskt ett CrossFit-program som egentligen, ja, det är väl deras programmering. Och det är den amerikanska CrossFit Invictus. Det kan man söka på crossfitinvictus.com eller något sånt där. De lägger ut varje dag dagens pass, och då har de 3 nivåer där den högsta nivån är för de som tävlar i CrossFit. Men den enklaste nivån heter fitness av någon anledning, och det är i princip hypertrofi och CrossFit utan tyngdlyftning med skivstång. Det kan vara hantel, snatch och sånt. Och det är ofta så här, det är en del rörlighet och prehab som vi också alltid har i våra program, och sen är det någon typ av styrka. Och sen är det någon avslutande cirkel, och det lägger de ut ett pass varje dag. Och de lägger också ut nu kroppsviktspass varje dag på grund av covid. Och där kan jag verkligen också rekommendera att så här, om man inte vet vad man ska köra och inte har någon plan, gå in där och bara klicka på dagens datum och modifiera om du behöver det som finns där, men bara kör det liksom.
Mm. Ja, men det är superbra. Det är faktiskt jättebra tips.
Mm.
Så får man lite inspiration och kan få bara köra där, då kan man checka av.
Ja, men de är faktiskt duktiga också på det här som du och jag tycker är så himla viktigt, att just lägga en del av uppvärmningen på just att ta hand om kroppen med prehab och sådana övningar.
Men du, det här avsnittet ska vi ju faktiskt, har vi ju ett ämne.
Vi har alltid en massa viktiga ämnen, Johanna.
Jag vet, men ibland känns det inte så. Då känns det som vi bara babblar. Men det är härligt det också. Men vi ska ju typ prata om hur man, eller så här, vad krävs för att bli stark över huvudet?
Ja, och det är faktiskt också en lyssnarfråga som var just det du sa. Vad behöver man för förutsättningar för att bli stark över huvudet? Och varför är det så olika hur stark man är över huvudet? Och över huvudet kanske låter konstigt, men den vanligaste övningen tror jag som folk gör över huvudet, det är väl en stående press eller en pushpress, att man pressar en skivstång uppåt. Men att vara stark över huvudet kan ju också vara till exempel att gå farmers walk med vikter över huvudet, eller att göra chins och pull-ups, eller att stå upp och ner och göra handstående armhävningar, som verkligen är en tuff och tung övning. Så vi tänkte snacka lite om det. Vad är kravspecifikationen? För det är ju så som vi jobbar alltid med när vi jobbar i ett gym med kunder. Så gör vi en kravspecifikation för om okej, den här personen säger att den vill klara att göra chins. Vad krävs för att göra chins? Det räcker kanske inte med att börja på att hoppa på ett program och göra massa chins, utan man kanske först måste börja med till exempel att ta hand om sina axlar. Hur mår dina axlar, Johanna?
Ja, men mina axlar mår väldigt bra skulle jag säga. De har inte alltid mått bra. Innan jag började fokusera på typ styrkelyftsfokuserad träning och tävling, så hade jag lite strul med axlarna, framförallt i stående press. Jag har egentligen aldrig haft något problem när jag har bänkat. Men just i stående press så hade jag lite så här att de var lite sura och jag kunde få lite ont och sådär. behövde värma upp mycket och så. Men jag har lagt extremt mycket på prehab. Alltså mycket övningar för små muskler som skyddar axlarna och områdena runt. Så nu mår mina axlar väldigt bra. Och jag kan ha ganska tuff bänkträning utan att känna något i axlarna.
Mm.
Men det som är ju med just axeln och axelleden är ju att det är ju en av våra mest utsatta leder. Alltså, för det är ju en av de största, eller det är så här, den har den led som har ett av de största rörelseomfången. Alltså axeln kan ju röra sig i alla plan.
Det är en kul led, precis som höften är också en kul led, men höften sitter mycket djupare med större muskler runt omkring än vad axeln gör.
Ja, och den är ju, alltså axelleden fäster ju i så många, alltså det är ju så här armen och det är ryggen och det är nyckelben, alltså det är så stor del och skuldror som liksom som är involverade i den rörelsen. Och sen som du sa, den har så himla platt, den leden ligger så platt, alltså själva, vad heter den här nu?
Grunt.
Grunt. Ledkulan ligger väldigt grunt, så den är väldigt oskyddad. Och det är det som gör att många också har problematik med axeln och att man verkligen behöver jobba med det för att få stabilitet i axeln.
Ja, och det är ju inte också så här, många som vi träffar som har målet om att bli starka i till exempel bänkpress. De kanske inte tar hand om sin axel så mycket. Och sen när man jobbar med bänken så är det ju framförallt bröstmuskulaturen som jobbar och andra omkringliggande stora muskler. Men om man inte lägger fokus på just det här som du sa med prehab för de små musklerna, då kommer de små musklerna lite efter. Och det här kallas ju för rotatorkuffen, de här små musklerna runt axeln. Och då blir det väldigt lätt så att det blir bara de stora som drar lasset hela tiden. Men det kan också skapa smärta i det här området för att de här små musklerna är lite eftersatta.
Mm, precis. Så ett jättestort fokus i att bli stark över huvudet och att det är ju att ha hälsosamma axlar och att just jobba med gummibandsövningar, lätta hantelövningar, alltså de musklerna omkring en led som skyddar det här områdena.
Ja.
Så att det är ju det lägger vi stor vikt vid våra program och jättemycket, alltså alla våra kunder när de värmer upp oss gör ju alltid några prehabövningar och lägger man dem som uppvärmning eller man lägger dem kanske ibland som ett supersätt till en lite annan tyngre övning så gör man dem utan att tänka efter och så det, jag tycker om att jobba så för då, det gör också att man lurar folk lite att göra övningar som man inte annars skulle göra.
Ja.
Men de här övningarna är ju också superbra och jag vet det här är så här som man hatar att höra när man alltså här, det här är övningar som är superbra att göra så här hemma när man sitter mycket vid skrivbordet nu.
Mm.
Alltså, eller så här, man sitter mycket och man rör sig inte lika mycket kanske eller man har sämre förutsättningar för sin kontorsplats och så vidare. Att faktiskt jobba med sånt och det har vi ju pratat om. Men så att jobba mycket med prehab, hälsosamma axlar är A och O om du ska bli stark över huvudet.
Ja, precis. Och vi har ju en sån här övning som de som kör Team Styrkebyrån hatar, som vi ofta lägger in, som är de här IYT-lyften. Mm. Där man alltså formar bokstaven I, bokstaven T, bokstaven Y med sina armar, lite som sån här antroposofisk erytmidans. Men man kan göra dem liggande på golvet eller man kan göra dem på en framåtlutad bänk. Och så gör man 10 repetitioner per övning. Och det som händer när man har liksom 1 kilo eller 2 kilos hantlar, så är det ju just det att då kommer det inte vara de här stora monstermusklerna som driver övningen, utan det kommer bli att du jobbar med de här små och det kommer vara jobbigt för axeln. Men det är en jättebra övning.
En annan del som är jätteviktig, eller jätteviktig, men jo det är viktig,
jo,
för
är
att
viktigt.
Kunna göra en full rörelse
mm.
är ju rörligheten i bröstrygg och skulderparti.
Ja.
För att är det så också att du inte har en rörlighet som gör att du kan göra en till exempel fullt stående press med utlåsning. Då är det ju en stor risk att du tar ut rörelsen någon annanstans.
Ja.
Vilket gör också att ett, du kommer förmodligen inte få ut din maxkapacitet. Och två, det finns risk för att du kanske får smärta eller problematik någon annanstans. Eller i de här klassiska lederna, eller liksom axeln och så där vi pratar.
Mm.
Så det är också en sån sak som har man liksom en begränsad rörlighet i de områdena så behöver man faktiskt jobba med den också. Och då kan man jobba jättemycket med dynamisk rörlighet.
Mm.
Det behöver inte alltid vara att man stretchar. Men just att en dynamisk rörlighet och att hitta ditt rörelseomfång så att det blir optimalt för det du vill göra.
Ja, precis. Och det är precis som du säger, att om man är stel på det stället så tar man ut rörelsen på ett annat ställe sen när man ska göra den här tunga rörelsen. Precis samma sak som med de här små musklerna. Och att vara rörlig behöver ju inte betyda att man är en liksom ödle person som kan göra helt sjuka grejer med sina leder. Att vara rörlig är också att vara stark i ett ytterläge. Alltså att kunna hantera kraften. Och jag tänker på en forskningsstudie som vi har pratat om förut för länge sedan, som kom ut där man hade tittat på nybörjare inom CrossFit. Då kunde man se att 50% i den studien fick problem med axlarna efter ett halvår när de hade kört CrossFit. Och nu måste jag ändå säga att CrossFiten är också jätteduktig på att jobba med just rörlighet och prehab och sånt där för axlarna. Men det är en sport som är där man jobbar extremt mycket med kraftfulla knyckningar och vad ska man säga, man behöver fånga mycket kraft, och de använder, det är väldigt ryckigt. Om man tänker en snatch, om man tänker en kippad pull-up, om man tänker handstand push-ups, det blir mycket kraft som handlar om att hamna i ett ytterläge och hantera det för den där axelleden. Så återigen, backa bandet där.
Ja, och där är det ju, där blir det ju än så viktigt med att ha grundstyrkan innan du börjar göra skills. Mm. Alltså, så är det ju om man tittar på alla sådana typer av övningar, att skapa sig en grund styrka och stabilitet och hälsosamma axlar, sen kan du jobba med skillsen. Du kan inte hoppa på att börja jobba med skills först du har skapat förutsättningar. Så det är ju superviktigt om man tittar på den typen av övningar som du rabblade upp nu, för det är ju extremt övningar som utsätter de här partierna om du inte har grunden.
Precis, 5 strikta pull-ups brukar man ju säga inom crossfiten innan man börjar med kipping till exempel.
Ja, precis.
För att ha ju styrkan förväg.
Mm. Och det är faktiskt ganska många som inte klarar det. Så då finns det ju andra sätt att skala de övningarna för just att inte gå sönder och för att också få ut mer av träningen.
Mm.
Kommer få ut så mycket mer om du gör det liksom skalat där du är än att du försöker att fladdra runt. Så är det ju.
Bålen tänker jag också på, Jana. Vi älskar ju bålen.
Vi älskar bålen.
Många av de här rörelserna, alltså även både att dra sig upp i ett räcke men också att trycka en vikt ifrån sig, även om man, antingen om man står upp och ner eller om man trycker upp en skivstång, handlar ju jättemycket också om att kunna stabilisera ifrån centrum av kroppen men också vara stark där för att kunna hantera en belastning som är långt ifrån den egna kroppen. Och det skadar ju då inte att ha en stark bål i det här området. Och det tror jag att många kanske inte riktigt tänker på, men det brukar vi alltid instruera när vi pratar om strikt press över huvudet. Att jobba med ditt buktryck där, alltså ner med luft i magen och spänn till, så kommer du bli mindre vinglig och känna att du får ett högre tryck.
Men, och jag tror att man inte tänker på att bålen är så stor viktig egentligen i alla de här övningarna. Alltså just att man missar det. För man tänker bara att man ska pressa liksom, att det är axlarna som jobbar. Och det är ju också, det blir också väldigt tydligt när man tittar på många tekniskt som vill ha hjälp med tekniken, till exempel då i stående pressar. Kanske egentligen ännu mer i typ handstand pushups. Där jobbar inte vi så mycket med teknik för att vi har inte så mycket kunder som jobbar så mycket med gymnastik och crossfit på det sättet. Men just det här att det är så mycket bål där och att spänna, alltså att vara anspänd då och jobba med buktrycket för att få mer kraft. Så det är ju jätteviktigt att ha med sig den. Och det är därför om man tittar på stående pressar så är det ju många som har, när de ska göra tunga lyft, att man jobbar med bälte.
Mm.
Och det är ju just för att kunna skapa buktryck mot bältet och få den där extra powern. Och jag kan ju säga lugnt att jag har ju mina pressar varit ju brutalt mycket bättre den dagen som jag började fokusera lite på teknik och framförallt också just det här med att använda bältet och få lite bättre förutsättningar för att pressa tyngre.
Mm. Ja, det är en intressant sak med att pressa saker över huvudet är ju att det är lätt att tänka att om man är stark i till exempel bänk så är man stark i att pressa över huvudet eller att dra sig upp. Men det är olika rörelsemönster där man jobbar i liksom den vertikala kraftbelastningsriktningen och den horisontella. Och det lirar inte alltid rakt över vad man då blir stark på. Men det kan absolut vara en nyckel för dig, Johanna, som ändå så här fick en aha-upplevelse för några år sedan när du bara, jaha, buktryck. Att så här, både lägga till att så här, du kanske hade lite skrutt i axel innan och kanske inte fokuserade så mycket på buktrycket. Och så tyckte du, det gjorde ju att du tyckte att press var en tråkig övning.
Ja, och att jag också är så här, jag är så svag i press, jag kan inte bli stark i den.
Så jag skiter i den.
Intressant. Ja, men lite så. Men sen är det klart att det finns ingen anledning för mig att lägga jättemycket fokus på stående press heller, för att det är inte det jag ska tävla i. Men det är klart att det är ett komplement. Jag jobbar ju fortfarande med pressar över huvudet som assisterande övningar, men jag jobbar med hantlar som det är i. Och jag menar, det kan man ju också fundera på, vad, för det kanske också är så att jag inte ska lägga den stressen på som jag får av en tyngre skivstångspress till exempel.
Exakt.
På axeln, för att det tillsammans med all min bänk kanske blir för mycket. Men det är roligt att jag har dragit den så här, jag kan inte pressa över huvudet, eller jag är så här svag i det i förhållande till min andra lyft, så det är ändå intressant.
Precis som alla vi resonerar ju så. Jag är inte så bra på den här övningen, så jag gör inte den. Nej, varför är jag inte så bra på den?
Ja, bara, jag har aldrig gjort det. Det är så här, när gjorde jag ens ett så här pressar, jag vet inte ens hur länge sedan det var. Och så tycker jag typ så här, oj, jag kan inte pressa den här vikten. Så bara, fast vänta nu, när gjorde jag stående press sist? Det var typ 1,5 år sedan. Alltså med skivstång då, så här, lite tyngre och lite seriöst.
Ja, men just det här som du säger då, att så här, man blir bra på det man tränar på också. Så att det går inte att bara tänka så här, ja, men jag är ju stark i bänk, så då borde jag vara stark i det här.
Nej, och det är ju verkligen också en del i det här att bli stark i någonting. Om man lägger till så här, hur man blir stark i att ofta, jag upplever att många som har just den så här, jag är inte så stark i huvudet och pressa, då kanske man inte heller har lagt fokus på det så mycket, eller att träna, alltså om det är chins eller stående press som är det lite som jag har så här, jag har fastnat i det när jag tänker träning över huvudet, men att man kanske inte har jobbat med det i samma progression och tanke som man har gjort till exempel med sina böj och mark eller bänk till, utan att man tänker att det lite ska komma på köpet. Och så det är ju alltså progression i träningen, och att bli stark, du blir bra på det du tränar, att liksom lägga energi på pressarna till exempel då över huvudet, och att ha samma progression som du då har i annan träning, att det är väldigt bra, men att just att ha en långsiktig progression, så att man inte blir så att man går på och jobbar extremt hårt direkt och sen får ont, för då kommer du ändå hamna tillbaka, och då blir det lätt att man kommer i där, ja, men jag får ändå ont, jag är inget bra på det här och jag har inte förutsättningarna för det, utan att ha en tydlig produktion, jobba med prehab, jobba med lite extra bodybuilding för de här områdena. Alltså lägg lite kärlek på att göra så här klassiska hantelövningar för axlar och för baksidan av liksom kroppen och även framsidan. Att liksom, du kommer tjäna mycket på det i längden.
Det låter ju som så här, träningens moment 22, det du precis sa. Det är väldigt roligt. Men det är ju ofta så där man resonerar, att det blir så här, jag är kast på det här, jag gör det inte.
Nej, precis.
Och sen att man också, en annan jättevanlig grej, att man, om man vill göra en satsning på en övning, det får ju vi också så mycket frågor om när vi släpper program som fokuserar på en övning i taget. Då får ju vi ofta så här, kan jag kombinera det med era andra program också? Gärna era helkroppsprogram. Och då är vi alltid så här, men våga rensa bort det ett tag. Alltså, du kan inte heller bara addera massa axelträning om du nu redan bänkar och gör annan typ av träning för överkroppen. Då får du titta på så här, det här som du sa innan om det här med rutiner. De här tiderna har jag i veckan för att träna. Då får jag ta bort någonting om jag ska lägga till det här.
Exakt. Så att man får se på den totala mängden om man vill satsa på någonting. Men det är ju grymt snyggt med köttiga axlar.
Ja, det är ju det. Och jag tänker också att det är så här, det har kanske varit, det är väl ett mode som vi har bidragit till i vårt community, att vi tycker att det är härligt, men traditionellt sett så har man ju, om man är född med en snippa, inte kanske varit, det har inte varit varit modernt helt enkelt att ha kött i överkropp, och då ligger ju också den styrkan lite efter. För det var ju en sån sak som när du började jobba som PT, så fanns det ju kunder som sa att jag vill inte ha såna axlar och armar som du har. Och det är ju tråkigt, för det är ju, tycker vi både är coolt, snyggt, men det hjälper ju en också såklart att bli starkare. Vi har ju, vi som är födda utan snopp, har mindre muskelmassa på överkroppen. Och det är därför vi få kämpa mer för våra chins och pull-ups. Och det är därför vi också är jäkligt coola när vi klarar det.
Mm. Ja, och sen så får man ju bara inse att man får ju kämpa på för att få en rejäl dos muskler. Det är inte så att de kommer över en natt.
Nej, precis.
Det vore ju drömmigt i sånt fall. Om man bara, nu vill jag ha lite större axlar här. Jag kommer att träna lite och sen kommer de. Ja, det är bra.
Ja, jag har ändå kört på i de här åren tillsammans med dig och blivit stark i överkroppen. Men jag har ju ändå inte samma axlar och armar som du har. Det är ju inte så lätt, som sagt.
Men det är genetik. Alltså alla, det är det som är så intressant alltid när man pratar om just det här med muskler och hur man, att det är så, alltså nu upplever jag inte lika ofta längre, men i början när jag började jobba med träning, då fick jag så ofta så här att så här, jag vill träna det här, jag vill bli bra på det här och jag vill ha typ så här vill jag att mina biceps ska se ut ungefär, så att man bestämde hur de skulle se ut. Och det går ju liksom inte att träna sig till en bestämt utseende, utan det handlar ju om vilken genetik vi har och hur vi tränar och sen också liksom hur mycket mer man har på armarna. Så för mig är det så här, mina armar är, det är så här, de är väldigt tydliga och jag ser det på min dotter. Hon har väl fått väldigt liksom mycket min kropp och mina så här, just vad ska man säga, med så här muskelstrukturen typ.
Mm.
Och du ser ut på ett visst sätt och vissa får jättebulliga muskler och jag får mera så här, ja, men var lite utdragna eller vad man ska säga. Men det är just så här att man har ju olika och det går inte att bestämma, utan man får ju träna. Det finns sätt att träna för att bli starkare och större. Mm. Och det får man förhålla sig till, men man kan fortfarande inte bestämma hur de ska se ut, för när de växer så kommer de växa på ett sätt. Alltså på den kroppen.
Ja, och det du säger med genetik är också intressant ur den aspekten. För vi pratade lite innan det här avsnittet om att så här, press över huvudet är typ, det är ju den enda övningen som jag är starkare, har varit starkare än dig i, Johanna. Mm.
Du är starkare än mig. Du skulle pressa mer idag om vi pressade också.
Och då är det så här, vad är nyckeln till det? Jo, men ett kanske att så här, jag har då tyckt att det är lite roligare än dig. Men jag tror att en jättestor framgångsfaktor för det är att jag har haft tur genetiskt och inte har problem med mina axlar. Vilket väldigt många som styrketränar någon gång under sitt liv ändå har. Jag har peppar peppar aldrig skadat axlarna, vilket har gjort att jag också har kunnat köra de övningarna. Och det är ju också bara så här, det kan ju vara ren genetisk tur. Sen så har ju jag också genetiskt mycket kortare armar än vad dig har, nästan än vad du har, nästan en decimeter kortare armar, vilket jag ju då har så här förbannat i mina marklyft för att, ja, jag liksom inte kommer ner till stången. Men om man tittar på våran kompis på Eken, Anders, som heter CrossFit morfar på Instagram och som är topp 10 i Sverige i sin ålderskategori, han är 52 tror jag, inom CrossFit, hans go-to-övning är ju handstand push-ups. Så när han kvalade till games nu och det var en workout som var att man skulle maxa i handstand push-ups, då var ju han bara så här, yes. Och tittar du på honom och tittar på mig så ser du så här, vi har inte så jäkla mycket räckvidd i våra armar, jag och Anders.
Nej. Och det är klart att det är jättelyxigt i de övningarna och så blir det negativt i andra. Och jag är ju, du är ju också, när du kör bänk till exempel, så har ju du legat på vikter som är helt i förhållande egentligen till mina om man tittar på kroppsvikt. Man tävlar ändå i kroppsvikt i bänkpress. Så alltså just det här att liksom du, man har ju olika förutsättningar att bli kanske starkare i vissa övningar för att man har vissa genetiska fördelar. Alltså som mina mark, liksom, jag behöver inte böja mig lika mycket för att komma ner till stången. Och sen är det klart att det är andra saker också och att man måste vara stark.
Man kan inte skylla på det.
Nej, man kan inte skylla på det.
Det är därför jag inte tränar marklyft, Johanna, för jag är i kast på det.
Ja, men det är ju, det är precis. Men tittar man på de som är bäst i världen på de olika delarna så hör de ju väldigt så här, man kanske kan se att det finns en viss tendens att de som är jävligt starka i bänk inte har liksom plus 12 i apindex.
Nej, det finns säkert någon sån hjälte också. Men tittar du, ja, på Anders handstand pushups där, så är det ju, ja, så här, det är ju så här typ, det ser ju ut, det är det säkert inne, men det ser ut som att han typ förflyttar sig en decimeter ju. Ting ting ting, ja, ting 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 ting.
Men det är ju så. Men som sagt, för den skull, han är ju liksom ett fysmonster. Så jag menar, det är inte så att man kan skylla på det, men det är klart att hans go-to-övningar, medan det finns andra övningar som han inte alls gillar, för där har han inte alls samma genetiska fördelar.
Nej, han alltså har ju kämpat som fasen till exempel med roddmaskinen, för där är det, ja, ju verkligen en nackdel att vara liten.
Ja, exakt. Så att det finns ju, och det är ju så crossfiten, där har du ju crossfiten. Det är därför det också är så många delar och att det är så coolt, för du behöver vara bra på så mycket. Mm. Och att så här, även om du har den här typen av kropp, då är du bra på det där, men då får du kämpa mer på den. Och det är ju, så är det ju. Det är som du säger, man kan ju aldrig skylla på någonting. Men det är klart att, att du blir stark i stående press finns ju såklart kanske en fördel om du har ett visst typ av vinklar i dina, i din rörelse eller en viss, alltså det är klart att det kan ge en bra fördel, men det kommer fortfarande vara så att du behöver vara hel och ren, tänkte jag säga.
Ja.
Och ja, men du förstår vad jag menar.
Men jag har bara en sak att lägga till egentligen i det här med att bli stark över huvudet, och det hänger ihop med det som du sa med rörlighet och det också, och det är att eftersträva en god teknik i alla övningar som du gör med pressar över huvudet och gör dem i ett fullt rörelseomfång. Och jag vet att de garvade lite åt mig när jag körde lite crossfit förra året när man skulle göra pull-ups och sådana saker. För att i crossfit handlar det mycket om det här med att effektivisera och sånt där. Men när jag gör en pull-up så är ju den nästan så här chest to bar som de kallar det. Mm. För dem är det en annan övning liksom. För att om du ska tävla i kin så behöver du bara gå med hakan över huvudet. Men
det hakan finns ju, över huvudet.
Hakan över stången. Ja, men att, det finns ju också en hel del forskning på att gör du alla dina rörelser i ett fullt rörelseomfång, men det ska ju såklart vara ett rörelseomfång som du kan hantera, då kommer du också bli starkare. Och det tror jag är viktigt just för axelleden eftersom att den är så utsatt. Så jobbar du med pressar och chins och det här, gör det ordentligt i att du är nere vid bröstet i starten och sen att du låser ut hela rörelsen där uppe, så kommer du liksom äga rörelsen i varje del av momentet. Och både du och jag har ju kört väldigt mycket enarmspressar också. En övning som vi har ofta i vårt program är också den här som kallas för Arnold press, där man går från supinerat grepp, alltså handflatan emot sig i en hantelövning, till att man pressar upp till ett pronerat grepp där man vänder handflatan ifrån sig. För att det man gör då är också att man jobbar med rörelse i axelleden samtidigt, så att man liksom smörjer på där. Men just att, för det är när jag korrigerar teknik för folk som vill bli starka i press över huvudet, så upplever jag att precis som det är vid bänk också, när vi brukar skratta tillsammans med våra kunder och att de inte vågar gå ner hela vägen till bröstet när det blir lite tyngre. Men just att även göra den typen av rörelse lite större, så kommer man få ut mer av det framåt.
Yes, det är bra. Ordentliga rörelser. Gud, nu har min man har möte här i något annat rum. Han pratar så jäkla högt.
Men då kan du ju använda det mot honom, för han anklagar ju dig för att skriva högt på tangentbordet.
Jag vet. Förlåt, det var en liten passus här.
Ständig kamp. Okej, men då ska jag bara lägga till en sak. Förlåt, jag vill hålla mig till ämnet. Och det är samma, när man bär över huvudet, det är jag faktiskt ganska kass på, måste jag säga.
Hur ofta gör du det?
Inte ofta alls. Men alltså då en waiter's walk, som det kan heta, servitörsgång eller en farmer's carry med vikt över huvudet. Välj en vikt där du kan då göra den i ett fullt rörelseomfång, det vill säga låsa ut hela armen. För att går du runt med en kettlebell över huvudet och så är armen helt böjd för att du inte klarar av att låsa ut den, då är den för tung för dig och då kommer du ändå inte få ut lika mycket av den. Så att just det här med tekniken i de här övningarna.
Det är jätteviktigt, och just det där som du sa, att när du gör en sån grej, att alltså använd då bålen, alltså var helt påslagen när du går runt, så att för då kommer du också jobba med just det här stabila momentet i och med att du har en vikt som du måste låsa ut och hålla still. Så det är jättebra sätt att just få jobba med det här utlåsningsmomentet, för det upplever jag är en av de största problematiken när folk ska jobba med de här rörelserna, att man inte går till det helt utlåsta läget. Alltså att man, och det är lite så det här uggeläget som vi kallar det, att man liksom låser ut och nästan kommer fram i huvudet och så här tittar ut mellan armarna.
Ja, precis.
Att just att kunna komma där för att också få jobba med. Så att du också får jobba i det läget, för det är där du kommer behöva vara stark i också i pressen över huvudet.
Ja. Så om man ska sammanfatta det vi har sagt för att bli stark över huvudet. Jobba med prehab för axelleden. Ta hand alltså om de små musklerna. Hantera din rörlighet, det vill säga vara både stark och rörlig i ytterlägen för axlarna. Viktigt att ha en stark bål så att du kan stabilisera rörelsen och få kraft från centrum av kroppen. Jobba med att ha en progression i träningen, för det måste du ha för allting du gör. Så måste du utmana dina muskler så att du blir starkare. Lägg mycket fokus på tekniken och jobba i ett fullt rörelseomfång i alla rörelser över huvudet.
Magiskt.
Eller hur?
Verkligen. Träna det du vill bli bra på.
Ja, och sen ta en RR på terrassen och vappa lite på kvällen. Det är Johannas tips just nu.
Det är så jäkla härligt. Perfekt.
Ja.
Perfekt, perfekt för att få lite komma ner i varv.
Nu ska jag cykla hem till Lina Koldén och kolla om hon har stängt av sin kaffebryggare som hon har ångest smsat mig om här.
Ja, gör det.
Ja.
Ha det så bra då.
Vi hörs snart. Kram på dig.
Hej.
Hej då. Hej.